Den här tiden är nu 2 år som jag har hållit på och läst. Eller vi har gjort den här upptäcktsfärden i Bibelns värld. Så har vi i just sista veckan, den här veckan, läst de olika evangelierna. Och nu är det sista, det är alltså Johannes evangeliet. För att sedan imorgon ta vår Herres Jesu Kristi lidandes historia ur Matteus evangeliet. Det som Daniel sa just den här veckan, så kan det vara skönt att få vara inför ordet och på så sätt förbereda sig för påsken. Vi sa just här när vi talade om det här påsken, det är nog visst med den högtiden. Det är inte så mycket stök och stå hej omkring det som det är omkring jul exempelvis. Utan man kan gå in i stillhet på ett helt annat sätt. Och sen är det vårens tid att få tala om dels försoningen men också uppståndelsen och livet. Det är så underbart fint. Och om ni har varit riktigt uppmärksamma nu när jag har talat här över de olika bibelböckerna, så har jag ofta sagt att den här är speciellt intressant, den här bibelboken. Men det är ju så att när man läser dem och kommer in i dem, så finner man att nästan alla bibelböcker är speciella, speciellt intressanta. Och ändå så kan jag med frimodighet säga att det är något alldeles extra med Johannes evangeliet. För ni vet, när vi ska lära en människa att läsa Bibeln, va? Så säger vi, börja inte i första Mosebok utan läs exempelvis Johannes evangeliet, säger vi. Därför att vi tycker att det är så lättillgängligt och bra. Och när man ger ut bibeldelar, när man kommer med en nyöversättning, så börjar man ofta med Johannes evangeliet. Det talar om ordet och om livet, om tron som för oss fram till liv. Och om vi skulle slå upp det här 20 kapitlets 31 vers, så har vi där bokens budskap egentligen. Johannes evangeliet ska vara, jag står lite för långt här. Jag läser den 30 versen också för sammanhangets skull, som vi brukar säga. Och många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Nu kommer det. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Så egentligen, mina vänner, om vi läser om de här 7 tecknen undren som finns i Johannes evangeliet, så finns de där för att vi ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och att vi genom tron ska ha liv i hans namn. Så det är själva budskapet i den här bibelboken. Författaren är inte presenterad. Det står evangeliet enligt Johannes. Alltså det är inte Johannes evangelium. Hans eget evangelium. Lika lite som Lukas evangelium är hans eget. Utan evangeliet är ett budskap. Evangeliet om Jesus Kristus. Men här är det som det är genom den helige ande framställt av Johannes. Enligt Johannes. Och han är ett ögonvittne. Det vet vi. Det framgår av texten. Han är en jude. Och den allmänna traditionen, det är då att det är Johannes, den lärjunge Jesus älskade. Det är så fint det här uttrycket, den lärjunge som Jesus älskade. Det var som han upplevde det. Likaväl som jag kan säga, jag är den pingstpredikant som Jesus älskar. Han älskar ju alla. Men jag upplever det personligt för mig, att jag är den Jesus älskar. Och så får du uppleva det. Du är den som Jesus älskar. Det var så fint att Johannes upplevde det just på det sättet. Och det var det som gjorde att han kunde uppleva evangeliet på ett speciellt sätt. Han var lärjunge till Johannes döparen. Och det här evangeliet, det är mycket sent skrivet. Det är mellan år 80 och 100. Då fanns hela Nya testamentet förutom Johannes skrifter färdiga. Jesus var känd. Folk visste vem han var. Jerusalem var ödelagt. Det hände år 70 efter Kristus. Och Paulus och Petrus, de hade lidit martyrdöden. Så det fanns redan historia. Det fanns redan mycket skrivet. Och mycket var känt. Och så kommer han med det här budskapet. Den här boken har en särart på så sätt. Den framställer då Kristus som Messias för judarna som läste den. Den framställer Jesus som Guds son för hedningarna. Och får jag fråga nu bara för att göra lite lättare. Hur många av er har biblarna med? Ni räcker upp handen för att se, så ska vi, vad roligt. Då ska vi ta god tid och gå igenom lite grann här. I varje kapitel så framhålls Jesu Kristi gudom. En gång till. I varje kapitel framhålls Jesu Kristi gudom. Det är mycket intressant. För det var ett av budskapen. Ordet vart kött. Men ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Och ordet var Jesus Kristus. Jesus var Gud. Ska vi börja bläddra då? I första kapitlet, den 49:e versen. Och när jag nu säger det, då läser någon det som snabbt får fram det. Va? Vi börjar i första kapitlet, så ska vi ta kapitel för kapitel och läsa en vers. Den 49:e versen läser någon. Det var när Natanael hade blivit avslöjad där han satt och Jesus hade gett till känna att han såg honom. Då säger han, du är Guds son. I det andra kapitlet läser vi den 11:e versen. Hans härlighet uppenbarades, hans gudom. Och det här tecknet det återkommer vi till lite grann senare. Jag tänkte på det också, men
vi får ta det så. Det är bra, ni hjälps åt att läsa, eller hur? Bra. Tredje kapitlet, den 16:e versen.
Varsågod. Där har vi att Gud älskade världen så att han gav sin enda son. Där har vi det där om hans gudom, Jesus som Guds son. Och så läser vi det 26:e versen i det 4:e kapitlet. När Jesus samtalar med kvinnan vid, nej det är i, just det. Det 4:e kapitlet, 26:e vers, förlåt mig. Där ska vi läsa när Jesus samtalar om kvinnan vid Sykars brunn, den samariska kvinnan. 26:e versen. Hon säger, jag vet att Messias kommer, alltså den som ordet. Och Jesus säger till henne, det är jag den som talar till dig. Där har du ännu ett exempel. Låt oss gå vidare och läsa i den 25:e versen i det 5:e kapitlet. Det är när den sjuke mannen vid Betesda upplever helbrägdagörelse. Och så kommer fortsättningen där i den senare avdelningen, 25:e versen. De döda ska höra Guds sons röst. I 6:e kapitlet har vi brödundret. Och där läser vi i den 33:e versen någonting som talar om hur han kom från himlen. Någon läser 6:33. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Och där har vi honom som ger liv, som är Guds bröd som kommer från himlen. Jesu guddom. Den 37:e versen i det 7:e kapitlet. Här, när Jesus säger det här att någon som är törstig får komma till honom och dricka, då säger han att han har någonting för mer än det som var tempelhögtiden eller templets största högtid. Den här vattenösningen och den här lövhyddohögtiden. Han säger, jag har det levande vattnet. Om någon är törstig så kommer han till mig och dricker. Och så talade vi han om något intressant i den 58:e versen i det 8:e kapitlet när han talar om Abraham och sig själv. Varsågod. Innan Abraham blev till. Det är också ett bevis på hans guddom. I den 9:e versen. Så i det 9:e kapitlet så är det samtal mellan fariseerna och den blindfödde mannen. Och där står det i den 37:e versen när Jesus säger, tror du på människosonen? Så svarar han, vem är han? Jag vill tro på honom. Och då läser vi den 37:e versen. Som talar med dig, Messias, Guds son. Det 10:e kapitlet läser vi den 30:e versen där Jesus talar om liknelsen om fåren och den gode herden och sedan om judarnas otro, så står det i den 30:e versen. Det talas om Jesu guddom. Läs den 27:e versen i det 11:e kapitlet. Lazarus syster som talar till Jesus och säger, jag tror att du är Messias, Guds son. Jesus säger det 32:a versen i det 12:e kapitlet om vad han ska göra när han har blivit upphängd på korset. 12:32. Blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Och har du läst tidigare så kom gärna igen och läs nu så att vi får gå igenom alla de här verserna. Ja, den 13:e kapitlet, det har vi det som hör just till den här veckans texter. När Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Och där säger han i den 13:e versen. Där han är Herre. Han är Gud. Det 14:e kapitlets första vers. När han håller sitt avskedstal och visar vägen till fadern. Så jämställer han sig med Gud. När han säger i vers 1. Varsågod. Tro på mig. Fadern och jag är ett. Det 5:e versen i det 15:e kapitlet. Så talar han om sin makt. Och sin guddom när han säger i den 5:e versen. Utan mig kan ni ingenting göra. Han är den gudomlige. Han lovar att sända anden. Och då säger han i den 7:e versen i det 16:e kapitlet. Sjunde versen i det 16:e kapitlet ska vi läsa också. Ja. Själv, Jesu gudom framstår klart och tydligt. Det 17:e kapitlets första vers läser vi när han, Jesus har sin förbön för dem som är hans. första versen i det 17 kapitlet. Förhärliga din son, så att sonen kan förhärliga dig. Och när han sen står inför Pilatus, så säger han i den 37 versen av det 18 kapitlet så här: att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak. Han är kung. Han har ett rike. I den 30 versen i 19 kapitlet så har han avslutat sitt verk. Och därför kunde han säga i den 30 versen, 19 kapitlet: från den himmelska världen, han som var Gud, han kom för att utföra en enda sak. Han fullbordade verket, och när det var klart kan han säga att det är fullbordat. Och sedan överlämnade han sin ande. Han säger också i den 28 versen i det 20 kapitlet: min Herre och min Gud, säger Thomas när han möter Jesus, den gudomlige. Och denne Jesus i den 22 versen i det 21 kapitlet, som är gudomlig, som är Guds son, han kan kräva lydnad. Och då säger han i den 22 versen: följ du mig, eller du skall följa mig. Han som är ordet som var kött, som var hos Gud och som var Gud, det är han som kan kräva lydnad utav oss.
Ja, det var intressant att få gå igenom hela evangeliet tillsammans med er här för att peka fram att Jesus är Guds son. Det finns vissa saker som inte finns med i den här bibelboken, så de kan vi inte läsa, men de kan jag nämna. Det finns inte något släktregister, ingen födelseberättelse. Pojkåren nämns ingenting om, när han var fram i templet eller när han var i templet vid 12 års ålder. Frestelsen är inte omtalad. Inte heller när Jesus var på förklaringsberget. Vi läser om att han hade lärjungar, men själva utväljandet av apostlar, det finns inte med. Liknelserna finns inte med. Mycket märkligt. Mer än då när han talar om Guds bröd som kommer ner från himlen. Det är något av en liknelse. Himmelsfärden finns inte med. Inte heller missionsbefallningen. Och hur många under finns det omtalade? Det sa jag i början. 7. Dessa har blivit upptecknade för att ni ska tro att Jesus är Messias och genom tron på honom ha liv. 7 under. Bröllopet i Kana, 2 kapitlet. 4 kapitlet, ämbetsmannens son. 5 kapitlet, mannen vid Betesdadammen. Brödundret i 6 kapitlet. Jesu vandring på vattnet finns också i det 6 kapitlet. En blind botas i det 9 kapitlet. Och i det 11 så uppväcks Lazarus. Jag kanske återkommer lite grann till dem där. Men 7-talet är ju heligt. Och det finns någonting mer som är 7 här. Och det är 7 jag är. Det har jag aldrig predikat över, men jag tror jag har tolkat det där, någon som har predikat över det där, jag är. Jesus 7 jag är. Jag är livets bröd, jag är världens ljus. Jag är före Abraham, hans evighet. Jag är den gode herden. Jag är uppståndelsen och livet. Jag är vägen, sanningen och livet. Jag är det sanna vinträdet eller vinstocken. Jag är. Och det är väldigt intressant. Alltså, Gud möter i Gamla testamentet Mose. Jag är den jag är.
Och här kommer han tillbaka till samma Jesus som är Guds son. Jag är. Detta stabila. Att vara. Att förbli. Jag är. Hopp. Det var en lång inledning. Nu kommer vi till prologen och det är en inledning det också. De 18 första verserna i det här första kapitlet. Ordet blev människa. Och det är väl något av, ja, vad ska jag säga, jag höll på att säga klassiska, men det kan man inte säga för det är ju samma klassiskt allting. Men något speciellt med prologen i Johannes evangeliet. I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man som var sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn. Som har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: det var om honom jag sade, han som kommer efter mig går före mig, ty han fanns före mig. Av hans fullhet har vi alla fått del med nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, har förklarat honom för oss. Tre ting i prologen. Guds son, människosonen och frälsningens väg. Om det nu inte finns den här traditionella släktregistret, så finns det en släkttavla som sträcker sig till himlen. Han var hos Gud. Och han var Gud. Han är en evig son. Han har alltid funnits där hos fadern. Han var hos Gud. Och allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt det som finns till. Han kunde med all rätt säga: fadern och jag är ett. Han var människosonen, han blev kött. Han blev vad han inte varit förut. Det var något nytt, en ny upplevelse för honom. Att bli människa. Men han upphörde inte att vara Gud. Han var människoson och Gudas son. Och blev kanske uppfyllelsen av den det står i Kolosserbrevet. Den osynlige Gudens avbild när han vandrade här på jorden. Här finner vi frälsningens väg. Vad vi ska göra. Han kom till sitt eget, men hans eget tog inte emot honom. Men den som tog emot honom, åt alla som gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn. Vi ska tro och vi ska ta emot honom. Och då står det att vi får rätten. Och det är nog riktigt att skriva rätten. Men jag tyckte om det här uttrycket makt att bli Guds barn. Jag tyckte det var så starkt på något vis. Även om det är juridiskt kanske rättare att tala om rätten att vara Guds barn. Och Då står det om hur man blir det. Inte av blod. Inte genom arv. Jag är frälst, men det är inte för att mina föräldrar var det. Inte genom kroppens vilja. Inte genom vad jag kan prestera av det som hör till kultur och utbildning och egna gärningar. Inte genom någon mans vilja, genom mitt inflytande. Utan vad som räknas, det är Guds vilja. Och Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och så är det ett andens verk. Inte av någon mans vilja, utan av Gud. Har du hört mig säga förr någon gång att det är lätt att bli frälst eller enkelt? Det är så enkelt så det ska kunna gälla alla människor. Så alla människor ska kunna omfatta det här. Och tillgodogöra sig det. Frälsningens verk. Så går vi vidare och finner från den 19:e versen till och med det 12:e kapitlet, den sista versen där, så är det den offentliga verksamheten. Först har vi då Johannes döparens vittnesbörd. Johannes döparen beskrivs inte, men bara hans vittnesbörd om Jesus. Han talar om Jesus, talar om honom som den större, som den som döper i den helige ande och som den som är Guds lamm. Det är koncentratet av Johannes förkunnelse, Johannes vittnesbörd om Jesus som skulle komma, den som är större, den som döper i den helige ande. Om den som är Guds lamm. Sen, om vi fortsätter, då har vi de sju tecknen som jag har talat om. Eller sju under, som det också heter. Bröllopet i Kana. Ja. Jag tycker att det börjar så väldigt fint med Jesu under i skildringen här. Där Jesus var bland människorna. Var i deras liv, i deras vardag, men också i deras fest. För det var ju feststämning här. Och då hjälpte han till ett praktiskt problem. Det där att det var ju en katastrof för en värld att vinet vid bröllopet skulle ta slut. Och där kommer Jesus och griper in i vardagen och löser ett problem. Jag tror att vi bör ha en Jesus som hjälper oss med våra praktiska problem i vardagen. Jag behöver en sån Jesus. Jag behöver en sån hjälpare. Jag har nämnt om det där förr. Vad har jag gjort? Tror jag en förmiddagspredikan en gång. Om vår vän Kurt Björkqvist som tillhör den här församlingen. Han är ju, vad ska man säga, en humanist. I den bemärkelsen han är en intellektuell människa. Som inte är så praktiskt lagd som man kanske många andra är. Och jag besökte honom och en gång för många år sedan. Såg hans fina trädgård. Och jag sa, hur kan du Kurt klara av det här? Du är ju en litterär människa, en skribent och sysslar med intellektuella ting. Är du så praktiskt lagd? Jag sa, jag arbetar på. Och när det är nog jag inte kan så säger jag, käre Jesus, lär mig knepet. Och det brukar gå. Och jag tyckte det där var så skönt. En begåvad människa. Han behövde praktisk hjälp och då vände han sig till honom som var hans herre. Många av oss skulle tycka att det var naivt. Men jag tror det är precis sådana vi ska vara. Jesu första under, det var en praktisk hjälp. Och där säger någonting som vi ska ta vara på. Det är vad Jesu moder säger till tjänarna. När hon säger till dem, gör det han säger åt er. Och det är väl det som vi bör lära oss, att göra det Jesus säger åt oss. för att vårt liv ska bli det han vill det ska vara. Om vi går vidare till det andra undret, så är det ämbetsmannens son som botas. Och där lär vi oss någonting om tron, hur den växer. Den här mannen i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kafarnaum. Och när han fick höra att Jesus hade lämnat Judén och var i Galileen, sökte han upp honom och bad honom komma ner till Kafarnaum och bota hans son som låg för döden. Alltså han hade ett visst mått av tro. Han sa: Jesus, du ska komma ner till Kafarnaum och bota min son. Men Jesus sa till honom: om ni inte får se tecken under så tror ni inte. Ämbetsmannen sa: Herre, kom innan mitt barn dör. Jesus svarade: gå hem, din son lever. Mannen trodde på vad Jesus sa och gick. Då hade han fått lite mer tro, så han lydde. Alltså, det här är frälsningens väg. Man vänder sig till honom för att man tror att han kan göra någonting. Då säger han vad vi ska göra. Vi ska överge vår synd. Vi ska ta emot honom, vi ska tro på hans ord. Då tror vi det. Och så handlar vi efter det och lyder honom. Och mannen trodde på vad Jesus sa och gick. När han ännu var på väg hem möttes han av sin tjänare som talade om för honom att pojken levde. Han frågade då vid vilken tid på dagen han hade blivit bättre, och det svarade: igår vid sjunde timmen lämnade febern honom. Då förstod fadern att det hade hänt just när Jesus sa till honom: din son lever, och han kom till tro, liksom alla i hans hus. Då hade han kommit till tro på Jesus och upplevt frälsning. Det här tycker jag om att stanna inför. När människor pressar sig: jag kan inte tro, jag har inte tillräckligt tro. Tron är etapper. Jag vänder mig till Gud tvekande, osäker, men Herre, vill du så kan du. Han säger till mig vad jag ska göra, då tror jag det. Jag ser undret som sker i mitt liv, då kommer jag till tro på honom. Då lever jag i denna tronsliv. Tron är en gåva som Gud ger oss, och det är frälsningens väg. Och sen brukar jag ju citera Luther och tala om att grundförutsättning för tro, det är viljan. Jag vill, och den som vill, han kommer. Mannen vid Betesda-dammen, så säger Jesus: vill du bli frisk? Där har vi viljan som ska vara grunden för under. Och jag tror att om vi vill uppleva under så får vi göra det. Så har vi brödundret. Vi har vandringen på vattnet där. Det är också en sak som jag tycker om att tala om. Det var efter bespisningsundret, när lärjungarna hade upplevt det där fantastiska. Tänk vilken Jesus vi har. Och de vandrade omkring där, vet ni, med en korg var med det som hade blivit över. Det var någonting för de fattiga lärjungarna att få så mycket mat helt plötsligt. Men sen så åker de i, släter de sin båt för att åka över på andra sidan. Och Markus säger att, äldre översättning, att Jesus nödgade dem att gå in i båten. Han fick tvinga dem ner. Han fick dem in i en situation där de var motsträviga. Och vad hamnade de i? Jo, de hamnade i en storm när det var höga vågor och besvärligt på allt sätt. Ibland kan Jesus skicka oss in i en situation bara för att få visa att han är nära. För just när det är som svårast och när det är som mörkast, då läser vi det sjätte kapitlet att Jesus kom gående till dem på vattnet. När de rott en halv mil fick de se Jesus komma gående på sjön och närma sig båten. De blev rädda, men han sa till dem: det är jag, var inte rädda. Jag tror vi skulle behöva en sån där påminnelse om att när det är som svårast och det är som om vi skulle gå under, så kommer han till oss och säger: det är jag, var inte rädd. Han sa ju i det 14:e kapitlet: Känn ingen oro. Det behöver vi aldrig göra. Så har vi undret i det nionde kapitlet om den blinde som fick sin syn. Och det stora undret i det elfte kapitlet om Lazarus som fick liv igen. Och då har vi kommit fram då om hela den offentliga verksamheten och intåget i Jerusalem och hur han talar om sin död. Och så kommer vi fram till det trettonde kapitlet och till och med det sjuttonde. Och då har jag satt som rubrik en sal i övre våningen. Det var där de hör till. Det var där de var. Ni som har varit i Jerusalem, ni har nog varit i övre salen. Och var det där som lärjungarna upplevde pingsten, och kanske det var där också då som man var i den sista nattvarden, den första nattvarden, sista kvällen. Här bevisade Jesus sin kärlek för lärjungarna. Han var nu förkastad av folket, men då samlade han de sina. Och det är skönt att ha några de sina, sina egna. Och här hände någonting. Det var då nu de här skulle formas, eller slutformas. De här lärjungarna som hade varit anonyma till största delen. De skulle nu förvandlas till betydelsefulla personligheter genom Jesus Kristus. Han avslöjade hemligheter för dem. Och han gav dem ett nytt bud. Och det nya budet, det var att de skulle älska varandra. Och här står det: alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Jag har just idag på eftermiddagen avslutat en bok som handlar just om arabvärlden och Israel och Mellanöstern. Och där är det någon som uttrycker just om judarna att det speciella med dem, det var att de älskar varandra. Medan andra folkgrupper ofta blir motsättningar dem emellan och fyllda av hat. Jag tänkte på att det låg någonting i det här av Guds egendomsfolk om kärlek, om sammanhållning. Och det var ju kännetecknande för Guds egendomsfolk i alla tider om de har hållit ihop. De har kunnat bevara sin enhet var de än har befunnit sig. Så ska det vara med de kristna. Vi kan aldrig bli trovärdiga i vårt budskap om vi inte visar varandra kärlek. Någon ringde mig, jag sökte mig här, så ringde upp mig idag. Jag hade varit på ett av våra möten här, helt nyligen. Upplevde en sån där skön, underbar atmosfär. Jag hade blivit så tilltalad av det och ville bli medlem i församlingen. Och han hade lämnat sig åt Herren på nytt här helt nyligen. Jag tänkte, Om det skapas en atmosfär av kärlek och sammanhållning bland de kristna, då är det starkaste vittnesbördet. Och därför vi talade om här när vi var som äldstebröder, det är viktigt att vi älskar varandra som kår, som församling, men också i relationer till andra kristna. Det är så det blir trovärdighet i vårt budskap. Hjälper inte att vi säger att vi är lärjungar eller att vi sätter på ett tecken att vi är kristen eller att vi tillhör Herren och hans lärjunge, utan det är genom att vi älskar varandra som det här visar sig. Och det var det som Jesus sa till lärjungarna. Det var det nya budet. Här i salen i övre våningen så talade han också om det verkliga livet. Ett verkligt liv som gällde evigheten. Genom tron på Gud och Kristus Jesus så skulle de ha det där eviga livet. Och därför kunde Jesus också tala om att han skulle komma tillbaka. Och det står ju talas om över 300 gånger i Nya testamentet att Jesus ska komma tillbaka. Och han säger ju så här i det 14 kapitlet: om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. Och vi skulle då behöva bli påminda mer och mer om att Jesus kommer tillbaka. Han gör det. Det är ju vårt framtidshopp.
Och vårt liv här, det är ju bara en liten kort tid med tanke på den evigheten. För det liv som vi äger, det verkliga livet, jag upprepar vad jag sagt många gånger. När Bibeln talar om liv, då använder grundtexten ett ord som talar om fullödigt liv, alltså verkligt liv. Och ett evigt liv. Och det är det Jesus talar med lärjungarna om när han är med dem i en sal i övre våningen. Men detta verkliga liv, det har vi i nuet också. Alltså det eviga livet, det verkliga livet, det kommer inte då när jag dör. Då är det slut med allting och då blir det fantastiskt bra. Utan det verkliga livet har jag i nuet genom att förbli i honom. Om vi läser det 15 kapitlets 7 vers: om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. När jag höll på att förbereda det här i morse, så var det här för mig. Jag läste det här när jag var med äldstebröderna. Hur är mitt liv? Är jag fruktbärande? Det vill säga inte bara att jag presterar resultat. Jag åstadkommer något med mitt arbete. Jag åstadkommer predikningar. Jag åstadkommer artiklar och arbeten, utredningar och vad man gör. Men att det är andlig frukt i mitt liv. Och andens frukt är kärlek. Finns det? Att jag är fruktbärande som frukt som består till evig tid. Har jag det så att jag förblir i Jesus och han förblir i mig? Har jag det så? Ja, jag får bedja om vad jag vill. Det låter ju så enkelt. Det är så att jag ska få det. Behöver vi inte sträva efter att Jesus blir mer verklig för oss och han får mer kontroll över våra liv? Att vi förblir i honom och han i oss. Är det en sån här klyschor det här nu då? Om jag säger så här då, att vi räknar med Jesus i allt. Ta med honom i bilden, i beslut vi fattar, saker vi gör i vårt samtal. Att vi talar med honom, mäter oss med hans ord. Det är då han förblir i oss. Vi förblir i honom och hans ord i oss. Han säger så här i den 5:e versen: utan mig kan ni ingenting göra. Alltså, utan Jesus är det inget verkligt liv. För vi kan inte göra något utan honom. Så vad vi gör då, det är det här som är att bygga på lösan sand. Det är att bygga med trä, hö och strå. Det är ett meningslöst liv. Utan mig kan ingenting göra. Och tänk vad människor håller på att planera. Och vi också till och med ibland i våra församlingar planerar och står i och diskuterar. Och inte räknar med Jesus. Men Paulus säger: allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Han vänder det positiva formen av uttrycket. Jesus i mig. Jag kan ju göra något. Det här också i den övre salen som han ger löftet om hjälparen. Anden är omtalad tidigare i det 3:e kapitlet. I den 5:e versen så står det så här: sannerligen jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det talar om att genom anden blir man frälst. I det 4:e kapitlet, den 14:e versen: men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig.
Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Det är vattnet som en bild på den helige ande, precis som vi möter det i det sjunde kapitlets 38 och 39 vers. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sade han om anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Det var om anden. Och här i övre salen, om du läser den 16 versen, så står det att anden ska leda oss fram till hela sanningen. Anden ska vittna om Jesus och påminna om vad han har sagt. Och det står i kapitel 14 till kapitel 16. Så kom vi till kapitel 18. När Jesus hade sagt detta gick han tillsammans med sina lärjungar ut till andra sidan av Kidrondalen. Då lämnar man den salen i övre våningen. Och så skildras Jesu lidande och död i ett semane hans kamp. Hur han är på korset övergiven av människor. Och hur uppdraget fullbordas. De två kapitlen. I den 20 kapitlet så har vi döden besegrad. Där har vi beviset på att det var en verklig uppståndelse. Och om vi läser de 10 första verserna i det 20 kapitlet, så finner vi den skildring som Johannes ger.
När han kom till graven, och han var en av de två lärjungarna där, och har en exakt skildring av att det var en verklig uppståndelse. Ingen sken uppståndelse, ingen symbolisk uppståndelse, utan verklig. Hon sprang genast hem och därifrån och kom och sa det till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade. De har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte var de har lagt honom. Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet, men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullade på ett ställe för sig själv. Då gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven, och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Lärjungarna gick sedan hem igen. En skildring av en verklig uppståndelse. Och så har vi sen skildringen här, hur han visar sig för de sina och de uppenbarelser som han då hade. Slutordet, ja, det var det jag läste förut. Du skall följa mig. Det var det som Jesus säger till Petrus. Petrus undrar lite grann hur det skulle gå med den lärjungen som Jesus älskade, om han skulle leva kvar till Jesus kom. Och då säger Jesus till honom att om jag låter honom leva till dess jag dröjer kvar, vad rör det dig? Du skall följa mig. Det var uppmaningen han gav till honom. Du skall följa mig. Och det är den uppmaningen som går till oss alla efter det här. Vi ska genom vad vi läser tro att Jesus är Messias, Guds son, och genom tron på honom ha evigt liv. Och genom den tron så följer vi honom. Och då upplever vi allt det här som det här brevet eller den här bibelboken handlar om och beskriver. Som jag tycker så intressant. Gud hjälp oss att ta emot det i våra hjärtan.